En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Ja, men jag gick ju liksom och grät och skrek typ varje dag och ville bara hem. Så jag tror att det som fick mig till slut att avbryta var att om jag fortsätter nu så kommer jag ändra gå in i väggen när liksom saker skiter sig. Och andra var liksom att det finns en stor risk att jag istället blir traumatiserad.
Hon lever för äventyret. Linda Åkerberg, kvinnan som bland annat bestigit Kilimanjaro och betat av den 428 mil långa Pacific Crest Trail i USA. 2019 blev hon årets äventyrare. Men trots sina äventyrliga drivkrafter är vardagsmotion långt ifrån självklart och motiverande för henne. Så strax innan jul satte vi oss ner för ett samtal om bland annat vad som gör träningen enklare för henne. Om att hitta sitt varför och vikten av att fatta när man faktiskt har tagit sig vatten över huvudet utan att man direkt ser de tillfällena som ett misslyckande. Det här är podden Jag börjar på måndag. Jag heter Thomas Skoglund. Linda Åkerberg, när kände du senast total motivationsbrist för någonting fysiskt krävande?
Oj, ja, det måste ju varit i vintras då när jag fick avbryta mitt superstora projekt som jag hade på gång som skulle pågå hela 2024. Och bara efter 2,5 vecka så fick jag avbryta det. Då hade jag rätt dålig motivation.
Det kan jag förstå. Och framförallt, vi kommer komma till det också, men jag förstår det också just att avbryta det hela. Mm. Men i alla fall så himla glad att ha dig här. Och framförallt så är du spännande för att, eller framförallt du är spännande av många anledningar, men just för att din aktiviteter inte nödvändigtvis kretsar kring skivstånger eller hantlar eller löpband, utan att det är äventyret som har och har stått i fokus för dig. Mm. När och hur kom äventyren in i ditt liv?
Ja, men det kom nog in 2015. Mm. Så började jag fick se trailern för filmen Wild. Alltså den med Reese Witherspoon när hon spelar en kvinna som heter Cheryl Strayed som vandrar genom stora delar av USA. Och jag blev, från att aldrig liksom ha vandrat och hållit på med friluftsliv innan, så vart jag helt såld på det hon höll på med.
Och vad var det som lockade i det då?
Ja, men jag har försökt klura lite i det där och det är lite olika delar. En del var liksom att bara få ge sig iväg och göra sin egen grej. Mm. Inte bry sig så mycket om vad andra liksom tänker och tycker. Komma bort från vardagen lite grann. Också det här liksom minimalistiska levernet, att du lever bara med det du har i ryggsäcken. Mm. Det är det enda du behöver. Men sen var det väl också, jag kommer ju från en familj som har varit väldigt aktiv och sportig. Men jag kände mig ju inte sportig alls. Så att för mig så var det lite spännande också att ta sig an en sån utmaning och liksom kanske visa lite att jag kan också göra någonting.
Just också där för att du kanske inte kände dig så hemma i liksom de här traditionella, alltså fotboll, hockey, löpning, vad det nu än må vara.
Ja, men precis.
Började du då direkt liksom med så att säga själva äventyrandet, om vi ska slå ihop det som ett ord, eller började du med någon form av motionsidrottande innan det för att orka äventyra?
Ja, alltså jag blir ju ganska manisk och går ganska all in när jag får liksom en idé om någonting. Mm. Men jag är ju också ganska strategisk, så jag gjorde lite olika vandringar under 2015. Mm. Och sen 2016 då så åkte jag ju till USA för att vandra hela den här långa leden då mellan Mexiko och Kanada.
Och hur var den då?
Ja, men den är ju fantastisk. Ja. Det är så ett extremt starkt intryck hela liksom det halvåret som jag var borta. Mm. Och du är ju så extremt närvarande när du är ute på en sån grej. Ja. Alltså du fokuserar ju, och allting är nytt liksom. Du har ju ett nybörjarseende på precis allting som sker runt omkring dig.
Det måste ju vara som du säger, att den mentala biten blir så stark där också, just för att man hinner gå igenom alla olika känsloyttringar. Mm. Man blir rädd, man blir glad, man blir trött, man blir, ja men allt det där. Ja. Att det kanske på något sätt knuffar en liksom ännu närmare, eller ännu snabbare närmare kanske man ska säga.
Ja, alltså du får ju verkligen känna Alltså så här, du får ju verkligen, du lever ju verkligen. Alltså du, som du säger, liksom, man blir jätteglad, man blir jätterädd, orolig, man känner sig stolt och stark och sen känner man sig som spaghetti. Ja. Sen, liksom, så att det, man maxar på något sunt sätt skulle jag säga.
Med ditt äventyrande som drivkraft, mm, som ändå så har legat där sedan 2015-ish. Mm. Alltså, hur har du kunnat motivera dig själv att gå igenom alla motgångar och tyngre perioder? Om man tittar kanske både från ett fysiskt perspektiv givetvis, alltså mm, träna inför ett äventyr, mm, men också rent mentalt att bygga upp inför en sån här prövning som ska komma.
Alltså det gäller ju de äventyren som jag har gjort, det gäller ju att brinna för det, mm, som man vill göra. För alla äventyr kommer vara tuffa liksom. Det finns stunder när man absolut inte vill längre och man bara vill ligga kvar i tältet eller i sängen eller vart man nu är och absolut inte gå upp. Och då gäller det ju att man gör någonting som man verkligen vill göra. Så att de sakerna, ibland så har det liksom gått perioder, man bara, jag vet inte vad jag ska göra för någonting. Och sen när det väl kommer, då bara, ja, det är ju självklart, det här ska jag göra. Och då blir jag så där manisk och vill bara liksom gå in i det. Så jag tror att den liksom glädjen, nyfikenhet och liksom passion är väldigt viktigt, mm, för det. Sen har jag tänkt ganska mycket på senare tiden, liksom så här, vad som... För jag tror att det som fick mig att klara av och vandra då Pacific Crest Trail som jag gjorde i USA. Den är liksom 428 mil lång, går mellan Mexiko och Kanada. Och det som jag tror var liksom nyckeln för mig var att mitt mål var att leva så. Det var inte att komma till Kanada. Såklart ville jag ju liksom klara av leden och liksom göra det. Men att det var det som var på vägen dit som egentligen var
resan
mål.
Var målet.
Ja, liksom. Precis. Och då spelar det ju egentligen ingen roll om man kommer till målet. Alltså...
Nej, eftersom du lever ju i målet på,
ja,
det sättet.
Ja, precis.
Och det där är väl någonting också, nu är det liksom en halkig parallell att dra, men det där önskar man ju att fler människor kunde liksom anamma även kanske i deras vardag, oavsett om man ska göra en sån vandring eller om man ska gå till ett gym eller, ja, ut till ett motionsspår, vad som helst. Men om ditt varför, mm, då hela tiden är så starkt eller så passionerat eller så liksom dedikerat på det sättet, har det då också kunnat motivera dig till kanske lite mer tradiga uppbyggnadsperioder, alltså inför sådana här saker, inför sådana här satsningar och utmaningar? Att, för jag menar, en vanlig löprunda för dig till exempel, det måste ju vara, mm, världens tråkigaste grej om du jämför det med en sån stor äventyrssatsning. Men har du kunnat hålla dig motiverad på grund av det här varföret?
Ja, men lite både och. Alltså jag har ju insett att jag är en person som älskar att vara aktiv men hatar att träna. så att jag har ju liksom försökt väva in den träningen inför någonting mycket i vardagen. Mm. Alltså liksom när jag tränar för den vandringen så handlar det ju mycket om att gå fram och tillbaka till jobbet. Mm. Istället för att liksom, ja men, åka iväg någonstans för att träna där och sen åka hem, att liksom, ja, få in det liksom i livet. Men sen är det ju såklart vissa, jag vet tidigare när jag var lite mer på hög höjd, då måste man ju träna mer kondition, mm, för att klara av liksom, ja, men få bättre syreupptagning. Och det var väl ganska tufft. Den tiden, nu tycker jag inte att det är så jobbigt längre, nu tycker jag att det är rätt kul. Eller ja, till viss del.
Ja, precis. Ja, men för det där blir ju också, jag tycker att du säger det så jäkla, jäkla bra, just för att jag tror att den där grejen, oavsett som sagt vilken typ av motion eller rörelse man är intresserad av eller intresserad av att pyssla med överlag, mm, så just det där att kunna hitta rörelse kanske där man står, mm, så att man börjar gräva där man står istället, ja, för att man försöker göra någonting som kanske är för svårt för att få plats med i livspusslet, mm, som i ditt fall att kunna gå till jobbet till och från, mm, ja, men då har ju du fått in dina steg eller dina timmar, ja, på det sättet istället för att du ska göra en hel arbetsdag, komma hem trött, sliten, sen packa väskan och sticka iväg,
ja,
igen,
precis.
Och det tror jag kanske fler skulle, oavsett målbild, behöva anamma egentligen,
ja.
Mm. jag vet att din väg till att hitta tjusning i löpningen var att du fick hjälp av en coach. Mm. Men vad gjorde han för att du skulle ändra uppfattning kring just det här? Alltså gå från någonting jobbigt till någonting som du faktiskt kom att börja uppskatta.
Typ det första han sa var att nu ska du springa. Du ska springa i 40 minuter, men jag hade ingen distans jag skulle springa. Och du ska springa så, du ska liksom vara i pulszon 2. Mm. Du ska liksom inte bli andfådd, utan spring så långsamt du bara kan. Och då kunde jag ju liksom, från att man liksom, ja, men jag ska springa milen under timmen, måste jag göra det liksom, och pressa sig själv liksom hela tiden och bli besviken när man inte klarar det. Så plötsligt bara, aha, det räcker med att jag gör det här. Oj, nu var det ju nice, för jag kan titta på blommor samtidigt, eller titta vad som händer. Så då var det ju en helt annan upplevelse.
Det var någonting positivt istället av det.
Ja, precis. Och sen nu liksom senare så har jag ju insett att jag mår väldigt bra om jag får sticka ut och springa i liksom, ja men 40 minuter. Mm. Och då blir ju motivationen att jag vill må så där bra. Och då är det ganska liksom, jag ska inte säga att det är lätt.
För nej, men det är inte, nej, men enklare åtminstone.
Ja, precis. Att liksom, ja men du vet ju hur du känner när du kommer hem och liksom startar dagen. För jag gör det ofta tidigt på morgonen. Mm. Eller ofta. I perioder gör jag det tidigt på morgonen. Och då tycker jag att det är ett jätteskönt sätt att liksom börja dagen på. Så då är det så här, men jag vet hur pigg jag kommer vara när jag kommer hem.
Jag tycker du sa det så bra. För du nämnde tidigare också att just att du hatar att träna. Mm. Och vad är det i träningen som du hatar? Om man ska generalisera lite grann.
Ja, men jag har ju insett, framförallt också då i år, att jag är väldigt rastlös. Mm. Så att göra någonting som inte är produktivt, jag tror att det är det som liksom får mig att liksom bara, jag måste liksom göra någonting, få någonting mer gjort. Så att det är liksom, ja men häromdagen så liksom högg vi ner ett träd och liksom bära bort alla de här, det är ju kul. Mm. Men att stå liksom, att lyfta en vikt, det tycker inte jag är kul.
Nej, men att det fyller en funktion.
Ja, men precis. Ja. Och det är lite skönt på något sätt att få arbeta med sin kropp. För att då får man ju också användning av de musklerna som man bygger.
Ja. Där finns det ju ett funktionellt större tänk också. Istället för att du kanske är stark i en specifik maskin, till exempel, om du går på ett gym.
Ja, nej, men jag har ju gjort så här. Ja, men apropå löpningen då, liksom, när jag väl hittade kärleken till den, så ett tag senare så fick jag problem med en höft och kunde inte springa, så då fick jag hålla på med massa rehab. Och det är ju det värsta som finns. Mm. Alltså det är ju så fruktansvärt tråkigt, så att jag liksom, alltså man är så här, skjut mig.
Ja, men för hur blir du då, tänker jag? För då blir det ju någonting annat av det. Eller då försvinner ju lite lusten, kanske.
Ja, nej, men alltså det är ju så tråkigt. Och just att du inte liksom, för när du rehabbar, i alla fall när jag har gjort det, så får du ju inte, du tar ju inte ut dig. Så du får inte den tjusningen utav det. Du märker ingen direkt skillnad, någonting. Du står och gör en så här jättefjuttig rörelse som är skittråkig. Alltså det är ju otroligt tråkigt.
Men kan vid sådana lägen, eller vid sådana tillfällen, kan även liksom det stora äventyret då, eller liksom den anledningen till att du faktiskt rehabbar den här skadan, kan den blöda över i motivation då, eller är det liksom bara jättejävligt?
Ja, du måste ju, alltså annars tror jag det är svårt. Och för mig så var det ju just det här att jag hade hittat den här kärleken till löpningen och kände hur bra jag mådde utav det. Mm. Och att då inte kunna göra det var ju supertråkigt.
Ja.
Så att det var ju liksom definitivt en motivation att så här, jag vill bara kunna springa igen.
Ja.
Och sen efter det så har jag använt det där liksom bara när man inte vill springa. Mm. Att så här, tänk på den tiden när du inte fick springa.
Och det glömmer alla. Det glömmer man fort dessutom.
Ja.
Ja. Ja, men, och det där har jag tänkt jättemycket på. Just för att det finns de två benen som du är inne på. Dels har man liksom den fysiska aspekten. Och sen så kommer den mentala aspekten.
Mm.
Och det känns som att den mentala, alltså att faktiskt orka när det tryter, när det är långt, kallt, blött, ensamt, ja, men allt det här som du vet. Hur i hela världen gör man för att palla ta ett steg till då?
Jag tror att man gör precis det. Man tar ett steg till och så försöker man vara i det steget. Jag vet att jag har jämfört vandring och bergsbestigning och allt sånt där liksom med meditation mycket. Alltså det gäller verkligen att försöka lägga bort de där tankarna på att det är så himla jobbigt och långt kvar och skorna skaver och allt vad det är. Liksom. Att försöka bara, okej, jag hör de här tankarna. För om man bara ignorerar dem, då kommer det bli jättejobbigt. Mm. Så att man får liksom, okej, ja, nu är det så här. Men liksom, bort med de tankarna och så här, kan jag ta ett steg till? Ja, men det gick faktiskt bra. Mm. Jag kan ta ett till också. För ofta så är det den där uppförsbacken som kommer sen, som är det som man vill ge upp för. Ja, ja. Inte den som man står i just nu.
Jag tänker hela den mentala, eller det mindsetet som du ringer in där. Mm. Har du kunnat copy-pasta det i vardagen, alltså utanför äventyret också?
Det tror jag absolut.
Ja.
Alltså, och inte minst liksom, jag lever ju med en partner som har 3 barn.
Mm.
Där behövs det mycket tålamod till och från. Så där får man ju också liksom bara landa i vad som händer just nu.
Ja, men och tankarna också, tänker jag. Så här, ja. De får komma och gå.
Ja, och också att vara okej med att det är jobbigt.
Mm.
För att det är så lätt att vi vill att allting ska vara liksom rosa moln hela tiden. Mm. Och är det inte det, så är det ett misslyckande.
Mm.
Och så är det ju inte. Hade vi bara haft rosa moln hade ju livet varit supertråkigt.
Nu ska vi gå över till något som vi kallar "Då gick det fel när jag tränade". Och precis som det låter så ska alltså gästen berätta om ett tillfälle då det faktiskt gick käpprätt åt skogen. Och här som sagt, här gäller äventyr precis lika bra som vid träning. Har du någonting som du kommer på?
Det som slog mig direkt var väl någon gång, om man ska tänka att det blir pinsamt, var när jag då 2019, jag tog mig igenom Sverige, jag skulle ta mig till Gotland.
Mm.
Och skulle paddla dit från Öland.
Som man gör.
Som man gör. När man ska göra ett äventyr där man inte får ta hjälp av några motorfordon i sin transport, så att säga. Och så hade jag med mig en vän, Emil Gyllenberg, som var med och paddlade. Och vi hade jätteflax med vädret. Det gick hur bra som helst. Det svåraste med den paddlingen var att gå på toaletten. För när du sitter i en kajak i 14 timmar utan land, då behöver du lösa det på något sätt.
Nästan alla sådana här historier slutar just med sådana saker.
Jag kan tänka att det är det som kommer först. Så det var ju liksom, hade varit ett problem längs vägen. Och det tog mig kanske 2 timmar innan jag liksom fick till det där. Och det liksom innefattade först att Emil fick sitta bredvid och hålla i min kajak. Och även om vi liksom har gjort saker tillsammans så nära vänner. Nej, kanske vi inte.
Det är ändå en gräns att kliva.
Ja, det är, ja. Men ja, efter några timmar där så fick jag till det i alla fall. Men jag hade fått trockla av mig liksom under kapellet, så att säga. Men sen så paddlade vi vidare och sen så kom vi till Stora Karlsö då och liksom bara, vi måste gå i land. Och jag bara, jag är kissnödig, jag måste gå och kissa igen.
Mm.
Och jag måste springa upp och kissa och hoppar ur kajaken och ska vända mig om och ta upp någonting och inse att jag har ju ingenting på underkroppen. Utan har bara ett kapell på mig.
Mm.
Så jag liksom får komma in där på den här ön bland alla turisterna i liksom Kalle Anka-style. Mm.
Din drivkraft har ju förändrats ganska mycket från förr kontra nu.
Mm.
Om man bara tänker liksom så här, hur resonerar du idag kring äventyr och kring liksom ditt egna äventyrande i förhållande till om man backar bandet några år?
Oj, vilken svår fråga.
Mm.
Nej, men jag har ju jobbat väldigt mycket med det i år.
Mm.
Och försökt att hitta in i vad är ett äventyr för mig och vad är det som får mig att må bra i ett äventyr. Och jag tror att jag idag nog försöker se mycket mer in i mig själv och vad jag vill snarare än att prestera.
Mm.
Nej, men för att jag var ju på väg i år att göra liksom ett större äventyr men fick avbryta. Och det fick ju mig liksom att säga, men varför vill jag inte göra det här? Det här var ju perfekt äventyr på alla sätt och vis.
Men berätta, vad var det du skulle göra då?
Jag skulle ta mig, jag gjorde ju den här resan genom Sverige då 2019.
Mm.
Och nu vill jag göra en förlängning på det som jag döpte till Expedition Europa.
Mm.
10 000 kilometer från Nordkap till Tariffa.
Mm.
Så jag började uppe i Nordnorge och skulle ta mig ner så småningom ner till Spanien. Men det var liksom ingenting som stämde. Det var väldigt många olika parametrar som var och en för sig kanske inte hade varit ett problem, men allting ihop blev liksom bara kaos och jag beslutade mig för att ja, men åka hem och tänka igenom saker. Och det är det som jag har gjort nu i år.
Vad är det för parametrar då?
Dels så tror jag att jag gick in i det lite... Jag hade haft en väldigt intensiv tid innan. Jag hade precis seglat över Atlanten. Var hemma i 2 veckor och skulle sticka iväg på det här. Med facit i hand så kanske inte det var så jättebra. Jag hade i början extrema skavsår. Jag har aldrig haft så mycket skavsår. Och det insåg jag också i efterhand att så här, det kanske är för att du inte har ens haft strumpor på dig.
Nej, precis.
I en månad liksom, tid ute på havet. Det var extremt jobbiga förhållanden. Det är extremt utsatt i Nordnorge. Det finns inte jättemycket runt omkring. Det var saker som skulle vara ute. Det finns inga vinterleder i Norge, för det var i februari. Det var så här varannan dags väder, så varannan dag så blåste det liksom 25 sekundmeter och sen så var det kanske en dag där man kunde röra sig och nästa dag så blåste det 25-30 sekundmeter igen. Så det var hopplöst, det var jättemycket laviner som hade gått. Det var liksom, det blev lite overload. Så
allt
kan man säga.
Och lite till.
Ja, och jag kände mig alltså jag gör ju mycket saker själv och mår väldigt bra i det, men den här gången så kände jag mig jätteensam. Vilket också var jättejobbigt. Så till slut så liksom, ja men jag gick ju liksom och grät och skrek typ varje dag och ville bara hem. Så jag tror att det som fick mig till slut att avbryta var att om jag fortsätter nu så kommer jag ändra gå in i väggen när liksom saker skiter sig. Och det är ingen bra idé att stå ute själv på fjället liksom när någonting inte går som det ska och man blir liksom helt apatisk.
Nej, men såklart.
Och andra var liksom att det finns en stor risk att jag istället blir traumatiserad utav det och inte vill ut. Och då kände jag, men då är det nog viktigare att jag vill fortsätta att vara ute än att jag fullföljer det här. Men jag tror att det som var så, eller en av de grejerna som blev väldigt fint när jag gick ut med att så här, jag kommer ta en paus och åka hem. Så fick jag ju otroligt mycket respons från ja, men människor som hade följt med liksom via sociala medier. Och det var inte bara liksom så här klapp på axeln och ja, men bra tänkt, vilket såklart också var jättefint att höra. Men det var väldigt många som delade med sig av liknande upplevelser som inte behövde vara äventyrsrelaterade, utan som kunde vara bara liksom i livet när man har känt att man har pressat på så här, och man känner innerst inne att jag vill inte. Och sen så väljer man att lyssna på den rösten. Och vad det hade stärkt många och hur viktigt det var att någon som gör något som jag gör också kan ta det steget att säga nej, nu vill jag faktiskt inte, nu avbryter jag det här. Och det blev väldigt fint, för då blev det liksom, då fick det som en större, alltså det kändes mer meningsfullt att kunna dela med sig att den sidan av äventyrslivet också är okej.
Ja, men alltså det finns så extremt mycket av det du säger som jag tänker är, alltså det är såklart för att kunna liksom påverka människor att kanske våga öppna dörren till ett äventyr, oavsett hur stort eller litet det må vara. Jag tycker där också, du är så duktig på att berätta att de stora äventyren kanske inte är de största resorna, utan att det är någonting som kan ske här och nu.
Absolut.
Tänker jag. Någonting som jag kan tänka mig att många slås av, det är liksom att du blir en superperson, blir som en superkvinna, en superäventyrare, du har stenkoll på den mentala biten, du är i fysiskt superbra skick för att orka med alla de här sakerna. Men vad får dig att tänka liksom, jag börjar på måndag? Alltså, vad, finns det saker för dig som har samma trösklar, tänker jag?
Nej, men absolut så finns det ju sådana trösklar. För mig handlar det nog kanske mer om ska jag eller ska jag inte. Det kan vara en sån tröskel att ta sig över.
Och där blir ju någonstans, alltså hur motsägelsefullt det än låter, men där blir ju det enklare svåra, tänker jag.
Ja, absolut. Ja, så är det ju.
Och det tror jag också är någonting som väldigt många kan relatera till. För att vi kanske är vana vid att ha en roll där vi ska prestera, eller där vi är vana att liksom göra på ett visst sätt. Och det är väl som det är med allt, alltså bryta beteenden är jättesvårt.
Det är svårt. Och det tar tid.
Och det tar tid, precis. Och att där också då kanske liksom våga repetera det för att man vet att målet på något sätt är så pass viktigt för en.
Men jag tror väl att den erfarenheten jag har hjälper ju mig. Såklart att det är så här, gör bara. Gör bara. Det kommer alltid kännas bättre efteråt.
För det är din go-to-känsla när någonting liksom skaver. Att bara gör skiten.
Ja, faktiskt. Ja. För det känns ju alltid bättre efteråt, oavsett om det är ett liksom, träningspass, gå ut och gå en promenad, göra ett yin-yoga-pass, bada, kallbada eller liksom vad det än är, så känns det ju rätt gött efteråt. Ja.
Det finns någonting väldigt starkt i att bara göra det. Jag förstår att det låter skitenkelt och så, och jag vet också att det inte är det. Men nonetheless så är det bara att göra det, tänker jag också. Resan dit kan vara olika lång såklart. Men när du möter de känslorna idag, kan du känna liksom en större tacksamhet då, eller känna en större stolthet än vad du kanske gjorde innan du fick korrigera ditt senaste äventyr? Att du liksom faktiskt gör någonting, lyssnar på det, gör det, men kanske gör det på ett sätt som är snällare.
Ja, för jag tror också att jag har fått till mig någonting, alltså en insikt under det här året som jag tror är viktig oavsett vad man vill göra. Och det är också det här, liksom, men just det här, varför vill jag göra det här? Och att om det då, för det kan ju vara jättejobbigt att bestämma sig för att ja, men nu ska jag minsann vara bra och jag ska gå på gym och jag ska göra det 3 dagar i veckan. Och sen så känns det jättejobbigt för att man inte har förankrat varför man vill gå på det där gymmet. Man har satt liksom att målet är att gå dit bara för att man ska det. Medan om man liksom kanske sätter upp ett mål som gör att rutinen känns kul, så att det blir men lite som att som det här med att gå igenom USA, att man sätter upp målet för att få det som är på väg till målet. Kan jag sätta upp ett mål som gör att liksom den träningen jag vill få in blir kul?
Och att just det varföret liksom väger över den friktionen som kommer på vägen.
För jag tror också att det är liksom mycket, jag har ju insett att äventyr för mig är väldigt mycket just den här avslappningen. Fast det är liksom fysiskt också, så är det mycket liksom att ladda batterier. Och jag har väl haft ett litet komplex att jag inte har känt mig så här supermodig. Jag är ingen som klättrar liksom. Jag försöker ibland och jag slutar lika ofta ungefär. Och så liksom kommer jag tillbaka för att jag känner att jag vill göra det som är extremt. Men jag har ju fått inse att det är inte för mig. Nej. Det är inte därför jag tycker att det är kul med. Jag söker inte adrenalinkicken på det sättet när jag är ute på ett äventyr. Men det kanske andra gör, och det är ju superkul för dem då att de gör det. Men jag ska ju inte göra det. Och samma sak tänker jag att det är med liksom gym eller vilken träningsform det nu än är. Att varför väljer du den träningsformen? Så välj en träningsform som är för dig, som du tycker är kul.
Ja, och det där tänker jag också, liksom så här, just som du säger, att med att understryka just för dig, för det är så lätt också att man hakar på en sambo eller en kompis eller någonting sånt.
Absolut.
Men så fort den personen inte längre är med, då har du tappat ditt varför.
Jaha.
Och då betyder det inte jävla mycket längre.
Nej.
Och det där tror jag också, så här, alltså, bottna i ett varför och sen bara göra.
Mm.
Det, där har man någonstans receptet, tänker jag.
Sen kan det vara bra att sätta upp ett mål som för att då få in rutinerna.
Ja.
Och liksom komma in i det liksom, så att det blir en, ja, men en rutin som sätter sig och efter ett tag förhoppningsvis känns naturlig.
Linda Åkerberg, du är officiellt sett den absolut coolaste människan jag träffat i hela mitt liv. Du är kraft, tänker jag.
Gud, vad fint sagt. Jag blir rörd.
I nästa avsnitt av Jag börjar på måndag.
Man kommer in i något tempo, och där har jag lite problem ibland, att jag kan komma in i för ett högt tempo då. Jag blir fet.
Man går ut starkt.
Ja, och sen så kan inte jag tillåta mig själv att släppa på det tempot. Då måste jag hålla det. Och då kan det bli jävligt jobbigt.
De flesta känner till dem som ena halvan av gruppen, det vet du. Johan Gunterberg och Krille Matland. När de möter mig i studion så blir det ett samtal kring sund kontra osund träning och hur träningen blivit en naturlig del av deras stressiga vardag. Stort tack till dig som lyssnat. Prenumerera gärna på podden. Ge oss en tumme upp eller like om du gillar det du hör. Följ oss också gärna på Instagram. Där heter vi Jag börjar på måndag podcast. Det är jag som är Thomas Skoglund. Puss och kram!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.